Och då önskar jag varmt välkomna till det här samtalet om är EU humant och solidariskt. Och våra gäster är Sofia Rönnow Pessan, som är asylrättsjurist och journalist.
Nej, jag är inte journalist, författare. Men det
är... Och författare. Nästan rätt. Ja. Och som jag tror blir väldigt spännande, vi hade ett litet samtal och du har varit i Bryssel och lyssnat på, var det implementeringen av migrationspakten?
Ja, men precis. Jag kommer precis från Bryssel nu från förra veckan. Så att,
med färska nyheter.
Med färska nyheter.
Ja. Och sen har vi Shora S. Mailan, journalist och författare. Och som har skrivit, jag vill också visa boken som Shora har skrivit om klimatflyktingar. Ur askan om människor på flykt i en varmare värld. Så då lämnar jag över till er. Jag ska försöka hålla koll lite på frågor och det kommer att finnas utrymme för frågor. Jag går kanske runt med mikrofonen om jag kan på grund av att vi filmar så att frågorna ska höras. Och publiken, ni kommer inte att synas sen på filmen utan det kommer att blurras så att ni vet. Okej, välkomna, varsågoda.
Ja, men tack så mycket. Jag kanske sätter igång. Jag tror jag hörs. Jag heter då Sofia Rönnow Pessan och jag har jobbat som asylrättsjurist. Jag har varit en period i Bryssel där jag jobbade med politisk påverkan kopplat till migrationspakten på Rädda Barnen. Men jag har också då jobbat med att företräda asylsökande då, som såklart påverkas väldigt mycket av vad EU håller på med. Så jag tänkte att vi kanske börjar samtalet med att jag kör några minuter för en liten lägesrapport om var vi är nu i EUs asyl- och migrationspolitik. Och jag hoppas att du stoppar mig om det blir för juridiskt och komplicerat, för att det är verkligen ett ganska snårigt regelverk som EU har landat nu. Men jag vill ge lite överblick för att sätta också kontexten för var det är någonstans vi rör oss kring de här frågorna. Så att om man börjar på den mest konkreta nivån så är det ju så att man på EU-nivå kan fatta lagar egentligen som gäller direkt i Sverige och övriga Europa. Så att vad som beslutas på europeisk nivå kan få ganska rejäla konsekvenser. Och de senaste åren så har man väl kanske hört, tror jag, en del om att just EU håller på att ta fram en ny asyl- och migrationspakt som då ska komma att påverka en hel del saker. Ibland har man hört, nu är den färdig, nu är den inte färdig och så vidare. Men nu är den färdig. Nu har de politiska partierna landat i en överenskommelse kring en ny asyl- och migrationspakt. Och på ett större plan så handlar det här om ungefär 10 olika lagförslag som på olika sätt är tänkt att förändra sättet som man jobbar med asyl och migration i Europa. Det här är ju, precis som i Sverige, så började egentligen de stora förhandlingarna kring 2015 efter att det kom ett stort antal människor i behov av skydd till Europa. Och då började förhandlingarna även på europeisk nivå samtidigt som man så att säga ganska aggressivt stängde gränserna och försvårade för personer att fysiskt röra sig på flykt. Så började man diskutera hur man tydligare skulle så att säga hantera de människor som kom. Och det som är nytt egentligen är att man lägger en lite större tonvikt kring att kontrollera inträdet vid gränsen. Och det man kan säga är att det här är lite kontraintuitivt, för att en av de sakerna som har varit de stora problemen när vi har tittat på hur systemet fungerar i Europa är att det finns en ganska stor koncentration med att de länderna som ligger vid gränsen ju är de som oftast behöver så att säga hantera den initiala kontakten med asylsökande. Och att oftast har det varit en diskussion om att det här måste fördelas bättre runt om i Europa så att det finns en större möjlighet till så att säga omfördelning av de som söker asyl. Däremot så har man gjort nu så att man skapar en ny så kallad screening-förfarande. som alltså kommer vara under 7 dagars tid som Migransen ska placera då asylsökande i 1 av 4 spår. Så då kommer det antingen vara att personen bedöms gå till ett vanligt asylförfarande där man då ska se om personen har rätt att söka skydd eller inte. Eller så kan man få ett nytt då koncept som är ett nytt gränsförfarande som är en snabbare, förenklad version av en asylprocess. Som alltså innebär att man minskar lite rättssäkerheten och snabbar på lite förfarandet för personer man tror har så att säga, mindre chans att få asyl. Sen kommer det också finnas ett system som fokuserar på snabbare återvändande process och ett där du bara får ett rakt nej vid ingången. Och det som är det kanske som jurist mest skrämmande med det nya systemet är att man skapar en juridisk fiktion vid gränsen där man säger att personer som har kommit till Europa här vid gränsen kommer inte anses att riktigt ha faktiskt kommit in i Europa. Det kallas det legal fiction of non-entry eftersom det är ju en ren fiktion eftersom personerna befinner sig på EUs territorium. Däremot så bedömer man att det som man lyckas skapa med den här fiktionen, det är att man skapar ett område som människor då inte nödvändigtvis kan lämna utan som man har kontroll över eftersom man säger att det inte är en del av EU. Och det är ju, kan man ju likna lite vid hur det är vid flygplatser, att man har ibland områden som inte bedöms helt vara på territoriet. Skillnaden här är ju att det är vid gränsen. Och det som det här riskerar innebära är ju att människor kommer att egentligen fastna vid det här territoriet. För att det som vi ser i Grekland idag till exempel är ju att man bygger olika typer av läger eller så att säga inhängningar eller stängsel som gör att människor fastnar på de här områdena vid gränsen. Det som var egentligen tanken med det europeiska systemet var sen att man skulle ha en stark solidaritetsmekanism som då skulle komma med den här pakten. Och när vi pratar om solidaritet nu så pratar vi inte solidaritet nödvändigtvis med de asylsökande utan solidaritet mellan medlemsländer. Och det som länge var en poäng här var att den här solidaritetsmekanismen skulle vara tvingande, alltså att alla länder skulle ha en skyldighet att ta emot asylsökande för att på så sätt säkra att de inte fastnade med stora grupper människor fast vid gränsen till exempel. Men den politiska verkligheten blev så att det inte gick igenom, utan numera så är det en frivillig mekanism där länder också kan köpa sig fria från att ta ansvar från asylsökande. Vilket egentligen gör att hela den här pakten har förstärkt just att människor riskerar att fastna vid gränsen och tvärtom ta alla de delar som vi ser idag från systemet, hur det fungerar idag, där vi har människor som är fast vid Grekland och Medelhavsrutten och utsätts för människorättskränkningar där, att den systematiken riskerar att förstärkas snarare än att vi ser en förändring. Så att det är både ett system som så att säga minskar rättssäkerheten i de situationer vi ser skulle behöva stärkas idag, men också ett system som inte har de där grundläggande faktorerna som skulle behöva för att det överhuvudtaget ska fungera för att underlätta för någon. Så både det som tyvärr man kan säga nu är att det både framstår som att det kommer att bli ett mer inhumant system och dessutom ganska icke-fungerande. Men du kanske vill, när jag började med den upplyftande så att säga, bilden över ett litet situationsläge, så kanske du vill beskriva lite mer om vem det är som faktiskt är på flykt och kanske då framförallt kopplat till just klimatdelen.
Ja, är den här på nu? Hör ni mig? Ja, bra. Grymt. Ja, alltså min bok som Ann-Marie visade upp kom ut 2012 och jag hade bevakat klimatfrågan i väldigt många år som journalist då och tänkte att klimatflyktingar, det är ingenting som jag kommer se i min generation, det kanske mina barn eller barnbarn. Men klimatfrågan var ju också så himla teknisk och sommaren 2010 då hade jag hållit på med den här frågan i några år. Det är många grader hit och dit och årtal och så vidare. Och sen så inträffade den här jättestora översvämningen i Pakistan där en femtedel av landet låg under vatten och 20 miljoner människor begav sig på flykt. Och då tänkte jag, är det så att vi kanske kommer att se klimatflyktingar redan under min tid? Och det här är ju väldigt länge sedan nu. Så jag reste runt i 3 olika länder som drabbas på olika sätt av klimatkaosets liksom effekter. Så det var Pakistan, Egypten och Kenya. Då det var de 3 olika scenarierna som är väldigt vanligt då i en varmare värld. Extrema väderhändelser som översvämningen i Pakistan, havsnivåhöjningar i Nildeltat i Egypten. Vi har ju väldigt många städer som ligger nära havet som är kuststäder. Och sen var det torkan i Kenya. Och ja, bara för att det inte finns någon definition på vem som är klimatflykting, alltså rent juridiskt, så betyder det inte då att de här människorna inte finns. Jag har ju träffat många av dem, och sen jag skrev den här boken så har ju klimatkaoset bara blivit värre och värre, och mycket mycket värre för då de här människorna som lever i världens periferi, som drabbas först och värst och som har absolut minst att göra med det här. Men om man ska bli definierad som flykting i vår del av världen, då går man ju efter Genèvekonventionen. Nu ska jag inte försöka komma in på juristens språkbruk, men alltså man kan söka asyl på grund av att man är förföljd, då på grund av ens etnicitet, religiös,
politisk tillhörighet
och så vidare. Mm. Klimat och miljö finns inte riktigt i den här Genèvekonventionen, och som du berättar nu, vad som håller på att hända i EU och som har hållit på väldigt länge i västvärlden, är ju att Genèvekonventionen inte riktigt följs av de rika länderna. Men utöver det så har vi då en massa människor som tvingas på flykt på grund av klimatkrisen, som inte överhuvudtaget kan inkvalificeras i det här. Och jag har följt frågan också på klimattoppmötena. Och i Paris, när man skrev det här beryktade famösa Parisavtalet, där man kom överens om att hålla uppvärmningen under 1,5 grader, så var det väldigt många sidospår i förhandlingarna om just klimatflyktingar. Där alla de stora organisationerna och aktörerna vill diskutera frågan, men ingen vill ta på sig något ansvar. Så man menar att klimatflyktingar, det är någonting som ska hanteras regionalt, lokalt, medan övriga flyktingar då, är det någonting som vi i hela världen måste ta ansvar för. Men vem är då en klimatflykting? Eftersom vi inte har något juridiskt begrepp. Så det här har ju forskats på väldigt mycket, och vi ser människor som måste tvingas på flykt. Och när jag träffade människor som hade eller var liksom på väg att fly, så var det väldigt mycket frågor också i mig. Ja, men man flyr väl inte bara för att man är ren och skär fattig? I så fall skulle de halva jordens befolkning vara på flykt. Och det var när jag började läsa på teorier om sårbarhet som saker och ting föll på plats. Och sårbarhet på engelska heter ju vulnerability, och den kommer från latins vulnibilis. Och vulnibilis var vad romarna kallade en skadad soldat. Så om du har ett slagfält och sen så har du en skadad soldat och en frisk soldat, och sen kommer en attack, vem klarar sig bäst? Är ni med? Mm. Säg något! Nej, ni får säga någonting! Somna inte! Den friska klarar sig bäst. Och så är det på vår planet också. Vi har massa människor som inte har samma förutsättningar som till exempel vi här. Och så kommer det en liksom chock från naturen, och den kommer allt starkare och allt oftare. Alltså översvämningar eller tyfoner eller allt svårare torrperioder och så vidare. Och då måste de här människorna fly. Jag brukar också tänka på klimatflyktingar som den här nöten i en nötknäckare. För liksom, du kan inte knäcka nöten. En människa tvingas inte fly bara på grund av det ena handtaget. Om vi tänker att det är en kön, huruvida man är frisk, huruvida man är ung eller gammal, och så vidare. Vilken klass man tillhör, vilka resurser man har. Utan du behöver ju en stöt till från något annat för att knäcka. Och den stöten är då den här stöten som kommer från, alltså som en konsekvens av en varmare planet helt enkelt. Och därför så ser vi väldigt många människor fly till exempel på Afrikas horn, på subkontinenten där monsunen blir väldigt, väldigt kraftiga på vissa ställen. Att torrperioderna ökar och blir allt längre och allt svårare. Och då ska vi ändå komma ihåg till exempel en sån plats som Afrikas horn, där människor traditionellt sett boskapsskötare. Det här är ett torrt område, det har varit ett torrt område i generationer. Människor som lever på den här platsen vet hur de ska torka kött för att överleva om en eller två eller till och med tre regnperioder uteblir. Men det som händer nu är att det regnar inte på vissa ställen på kanske 5 år, 6 år. Och resultatet då ser vi människor som behöver fly. För bara någon vecka sedan så var det massa migranter som dog igen på Medelhavet. 33 av dem var etiopier. Och det här, Etiopien är ett väldigt, väldigt sårbart land när det kommer till just torka och torrperioder och människor som lever på den här platsen. Så visst finns de. Bara för att vi inte har en definition så betyder det inte att det inte finns klimatflyktingar. Men det ska påpekas i dessa SD-tider så är det ju faktiskt så att migration är ju få förunnade. För att du ska kunna fly hela vägen från Eritrea eller Pakistan till Europa så måste du ha resurser helt enkelt. Och jag bara kollade upp statistiken innan jag kom hit. Vi har alltså i världen beräknas det vara 281 miljoner migranter, 114 miljoner flyktingar. Vilket är det högsta någonsin, ja, till och med innan. För något år sedan brukar man säga högsta sedan andra världskriget, men nu är det det högsta någonsin. Men en absolut majoritet av de här människorna flyr ju antingen inom sitt närområde, alltså till exempel i Pakistan så flyter folk till olika delar av Pakistan där översvämningarna inte hade tagit över. Eller så flyr de till närliggande länder. Och då kan vi ju se Syrien som ett exempel, kriget i Syrien. Där har ju de absolut flesta, hälften av syrierna är på flykt. De har ju hamnat i Libanon, i Jordanien, i Turkiet. Och väldigt få har lyckats ta sig till den rika delen av världen. Men vad händer då när de här delarna inte går att bebo längre? Vad händer när torkan, som var en av faktorerna i kriget i Syrien. Vad händer då när alla de här flyktingarna som nu bor i Jordanien också kommer drabbas av vidare torka och vidare torka? De måste ju till slut fly. Och i det här läget som vi har med hur det ser ut i världen så har vi ju då också högerkrafter och fascismen på frammarsch i den rika delen av världen, framförallt i Europa. Och jag skulle säga att det som du pratar om, den här nya överenskommelsen sedan 2015, har absolut att göra med en högergir i politiken i allmänhet. Och den högergiran är väldigt intressant, för samtidigt som högerextrema partier i många år har förnekat klimatförändringar och klimatkrisen, så har de mer och mer gått till att göra det till nej, vi tror inte riktigt på det, till jo, det handlar om att människor kommer hit, då måste vi stänga gränserna. Så när vi har en värld där det som aldrig förr har funnits människor i behov av skydd, så stänger vi gränserna ännu mer, och de två sakerna går hand i hand. Och jag har väl försökt tjata om dig så himla många år att asylfrågan, migrationsfrågan är jätte ihopkopplat med klimatfrågan. Inte bara från de som drabbas direkt av det och som faktiskt har ett behov av skydd, utan också för att det är en knäckfråga när det kommer till att lösa klimatet helt enkelt. För många kanske tycker så här, ja, men klimatflyktingar, det är väl kanske inte det viktigaste. Vi har ju en helt värld som håller på att brinna upp. Men vad händer om den rika delen av världen skulle erkänna klimatflyktingar? Mm. Alltså om man skulle ge dem en definition. Om man skulle säga, jo, okej, ni flyr på grund av det här och därför har ni rätt att vara här. Vad skulle hända då?
Vi får ta ansvar för att vi är orsaken till klimatkrisen.
Exakt, för jag tror att det här är knäckfrågan. Det hon sa, om ni inte hörde där bak, var att man ska, då måste man ta ansvar för att vi har varit medskyldiga i det här. För de människor som flyr, de är inte de som är de främsta utsläppsbovarna, varken nu eller historiskt eller ekonomiskt. Så det är därför det blir så viktigt, om vi ger klimatflyktingar rätt att vara här, att befinna sig i den rika delen av världen, då måste vi också säga att så här kan vi inte fortsätta. Då måste vi faktiskt stoppa utsläppen. För om man, det är en skuldfråga helt enkelt. Om man säger så här, ja ni har rätt, då måste vi också välkomna in dem. Men det är inte ditåt politiken rör sig, och framförallt inte EU.
Nej, jag kan hoppa in lite där, för att alltså, en sak jag tycker är så otroligt frustrerande när man tittar på vad det är som egentligen driver det europeiska samtalet kring asyl och migration, så är det alltid den underliggande integrationen att man ska begränsa eller minska antalet människor som kommer till Europa. Och det är ju just intressant utifrån det vi pratar om nu, om vem som utgör en flykting, att det går ju i på en teoretisk plan att, så att säga, acceptera idén att, så att säga, om vi lyckas stoppa alla krig, om vi lyckas stoppa allting, så kan man också stoppa personer som är i behov av skydd. Och i den fantasi-idén så kan man ju arbeta utifrån idén om att då det går att stoppa antalet människor som kommer att behöva skydd i Europa. Och det som man inte inser när man då tar in den faktum om just klimatförändringarna är att även om vi skulle så att säga helt parera med konflikter och behov av att fly av andra skäl, så kommer områden att vara obeboeliga, vilket kommer att tvinga människor att söka sig till platser som Europa oavsett. Och det är ju så med, alltså, det är som i många, så att säga, skyddsbehov, så är det ju väldigt sällan så att det är en faktor som i sig självt är, så att säga, skyddsbehovet. Och klimat är ju ofta ett liksom skäl till att konflikter uppstår, och det gör ju att det blir ju bara mer och mer osäker värld. Liten, även om jag använder det här liksom fritt nu, men en liten fun fact är ju att det faktiskt fanns en grund för uppehållstillstånd för om du hade lämnat ett land på grund av att du inte kunde återvända till ditt hemland för på grund av klimatet fram tills 2015, så hade vi det i svensk rätt, en möjlighet att få uppehållstillstånd. Det var bara, den har aldrig, vi gjorde den här, vi kollade upp den grunden, och det hade väl använts en eller två gånger, men inte använts i större utsträckning. Och sen så togs den ju bort när man tog bort ett stort antal av liksom nationella grunder för uppehållstillstånd 2015 i och med den förändringen, eller 2015-2016 när man gjorde det. Men det är ju, alltså, mycket av det som Europa har gjort de senaste åren har ju beskrivits varit olika sätt att ta ansvar och försöka då begränsa antalet personer som är på flykt. Och det är ju någonting som också nuvarande regering i Sverige väldigt mycket vill trycka på, att man hela tiden minskar antalet på flykt. Men förra året så var det 1,1 miljoner asylansökningar i Europa. Och jag tror att det säger någonting också, ett exempel på att vi inte är i en situation där, så att säga, i brist på bättre ord, trycket minskar. Och det är ju just för att vi ser en värld som kommer att behöva, så att säga, där Europa behöver acceptera att migration existerar. Jag tror att det är det som är kanske min största frustration. Att så mycket av politiken arbetar i en, så att säga, fiktion där man tror att det går att, så att säga, minska antalet personer som är på flykt bara genom att sätta upp gränser. Och när vi ändå vet att det är, för något år sedan så jobbade jag på en rapport som tittade på utsattheten för barn via Balkanrutten, där egentligen alla barn som intervjuades i det projektet hade utsatts för våld eller någon typ av behandling av gränspolis eller smugglare. Men en sak som ju tittade där på också, siffrorna, att det är en på 50 av dem som har kommit över Medelhavet som har antingen dött eller rapporterats som försvunna sedan 2019. Och den liksom nivån av utsatthet som de människorna också vet att de utsätter sig för när de tar den här resan säger också någonting om att, så här, hur vidrig politik man än för och hur hårt man än, så att säga, försöker trycka bort människor, så är du beredd att ta en 1 på 50 risk då är det ganska lite av den brutalitet i lagen som är värre än det man försöker lämna. För annars hade man inte gjort den resan från första början. Och det kommer ju in med klimataspekten också, att så att säga, har du ingenstans att återvända till, så har du inte så mycket val än att fortsätta framåt, för det är det som finns som alternativ. Och den så att säga villfarelsen önskar man verkligen att politikerna på både EU-nivå och nationellt vaknade upp ur det, för att vi fortsätter liksom driva en politik utifrån en fiktion som bara kommer göra att fler människor far illa, och politiken kommer inte i närheten av att, så att säga, lösa det de tänker sig att de löser.
Så är det absolut. Och jag själv kom hit som flykting. Jag kom med båt till Ystad 1990. Och när det snackas om migrationens kostnader och så vidare, och många människor känner ett behov av att skydda sig själv och säga, när man kollar, jag jobbar ju här, jag betalar ju skatt och jag har också rätt att vara här, så tycker jag ändå, när ni liksom pratar med era grannar eller arbetskollegor eller kompisar och försöker få engagera i de här frågorna, så handlar ju faktiskt asylfrågorna och migrationsfrågorna i dagens värld om enkel klimaträttvisa. För vi i den rika delen av världen har en skuld att betala av till den fattiga delen av världen. USA och Kina är den största utsläpparen idag. Men rent historiskt så är det USA, Storbritannien och så vidare som har stått för den absolut största delen av utsläppen som skapar de situationerna som vi ser idag. Och därför så handlar det helt enkelt om ren och skär klimaträttvisa. Vi har en skuld att betala av. Vi måste erbjuda de trygga platser som vi har här i den rika delen av världen till de människor som tvingas på flykt och som helt enkelt måste få någonstans att söka skydd. Och det som du sa, jag läste också den statistiken när jag kom hit. 2023 var det år som allra flest migranter dog på Medelhavet. Mm. 3041 jämfört med året innan 2022 där 2411 dog. Så att människor gör ju verkligen inte det här bara för att, ja, men de känner för att det är kul eller hippt att bo här.
Om vi är inne lite, eller förlåt, men jag tänker att en sak just när du pratar om idén om, så att säga, när det kommer diskussioner kring vad man klarar av i Europa och så att säga vem som får plats och så vidare, så tror jag att för mig som har jobbat med asylfrågor under många år nu, så var det ju lite av en chock när vi tog emot ett stort antal flyktingar från Ukraina för att se hur snabbt EU hade förmågan att mobilisera och sätta på plats den typen av system som verkligen hade som första prioritet att säkerställa att det fanns en fungerande integration och skyddsinsikt. För att det, när man EU är ju känd att vara en ganska slö och trög institution där det väldigt sällan går snabbt i att reagera på kriser. Och det som var väldigt uppenbart med Ukraina, då fattade man beslut på egentligen en 4 dagar eller någonting att aktivera det som kallas för massflyktsdirektivet, som ju är ett system som var på plats, som diskuterades faktiskt att kunna användas 2015, men som man valde att inte aktivera. Då får man välja själv vilka slutsatser man tar om varför det aktiverades i relation till Ukraina. Men jag tror att som någon som har jobbat med de här frågorna just från en asylsökandes perspektiv, så var jag ganska tagen av att se hur politikerna helt plötsligt var väldigt väl medvetna om vilka typer av åtgärder det är som krävs att faktiskt sätta in, och var helt på det klara med hur det är att man säkrar att en person får skydd på ett snabbt och effektivt sätt, och vilka saker det är som behöver åtgärdas för att få allting på plats. Och att man parallellt då fortsatte med att jobba med den här migrationspakten, som egentligen satte en motsatt typ av frågor på plats, samtidigt som man agerade på ett sätt som gjorde att de här personerna fick det skyddet som de behövde, de från Ukraina. Så ta med lite i siffror, för jag tycker också att det är intressant, därför att om vi jämför med hur man pratade om den, så att säga, börda som kom 2015 och 2016, så som man beskrev det, då var det 2015 och 2016 ungefär 2,5 miljoner asylsökande. Medan när vi tittar på, alltså det är ju över 4 miljoner som har registrerats under massflyktsdirektivet från Ukraina.
Och det är ju betydligt fler än så som har rört sig här, vilket ju säger någonting om att det handlar inte om det som man ofta inom politiken hör. Det handlar inte om hur många man faktiskt kan ta emot, utan det handlar om en vilja och förmåga. Och tänker man på liksom vilka möjligheter det finns att driva en politik som faktiskt gör att människor får plats och får det skyddet de behöver, så har ju det mottagandet man har gjort i relation till Ukraina bevisat att det är fullt möjligt att ha system som gör att människor får en trygghet och en stabilitet och en första start som gör att de inte behöver, så att säga, återtraumatiseras under asylprocessen, som man bara har valt att begränsa till vissa typer av flyktsituationer. Så det är ju, det är ju i relation till då vem man är beredd att ta emot, så tycker jag ändå att i, så att säga, om man vill se någonting lite positivt framåt, så är ju den, så att säga, mottagandet av Ukraina, personer från Ukraina, och det ska jag också tillägga, det finns en del kritik att säga om det också, det är ju alltid komplicerat, men på ett stort plan så är det ju ett exempel på att det faktiskt är relevant vilken politik som förs, så att det finns möjlighet att driva en politik som faktiskt skulle kunna ge människor det skydd de behöver, i motsats till vad vi kanske ganska ofta ser.
Och just det, när det kommer till klimatfrågan då, så blir det också väldigt intressant, för det här handlar om flyktingmottagning.
Yeah.
Det handlar om att ge skydd, det handlar om att behandla asylärenden och så vidare. Och när det kommer till en allmän omställning, om jag ska prata till de klimatintresserade i publiken, så var ju pandemin ett sånt fantastiskt bra exempel på hur vi faktiskt kan ställa om och väldigt snabbt göra det som behövs. Och en klimatomställning kommer ju aldrig någonsin behöva bli så plågsam och tråkig och trist som omställningen under pandemin var. För vi behöver inte vara isolerade och vara långt ifrån varandra under en klimatomställning, utan det är andra saker som ska justeras. Så de här två exemplen visar ju båda två, både klimatomställning och faktiskt kunna ta emot människor. Sen är det också väldigt intressant det som händer i norra Sverige just nu. När vi har liksom någon sorts grön industrialisering som pågår, men vi har inte människor, vi har inte sjuksköterskor, vi har inte läkare, vi har liksom det stafettläkare i hela liksom Norrbotten och uppåt. Och då kan man också ytterligare ta det här argumentet att migration skulle faktiskt berika vår del av världen, där barnafödandet är mycket lägre än andra ställen och där vi inte faktiskt klarar av att upprätthålla vår egen välfärd så som vi en gång i tiden lovade att göra det. Men ska vi släppa in? Vill du säga något mer, eller ska vi släppa in för lite?
Ja, men jag tänker att en sak jag kanske kan lägga till med vad som händer på EU-nivå kopplat till det här är ju att det som händer nu efter att man faktiskt har beslutat om den här pakten, det är att man nu under 2 års tid ska jobba med implementeringen nationellt. Så att det kan ju kännas som att det är en förlust i att vi ser att det blir tuffare lagstiftning. Men nu så är det en situation där varje medlemsland tvingas inse att det här faktiskt ska försöka implementeras på något sätt. Därför att man har varit väldigt lycklig av att man har kunnat komma överens, och man har hela tiden velat poängtera att det viktiga här är att man har kommit överens. Men det är ju så att den här är väldigt svår att faktiskt få på plats. Och där finns det ju en möjlighet att visa problemen med det här. Sverige kommer att under det här året att behöva ta fram en nationell handlingsplan för hur man tänker sig att den här lagen ska faktiskt fungera nationellt. Så det finns möjlighet att ändå fortsätta arbeta för att den ska bli så humant implementerad som möjligt. Det är bara värt att ha med sig när det känns som att det kan kännas lite hopplöst, att ändå ingenting är satt på plats och det är relevant hur den här blir av. För man kan verkligen som medlemsland välja lite hur illa det blir. Och där är det viktigt att det fortfarande finns ett engagemang och en medmänsklighet som man vill ska prioriteras och höja den blicken för hur det blir. Ja, det var bara en sista. Men är det någon...
Jag kan lägga till en sak. De här,
kolla, vi kan inte ställa några frågor. Det är bara en sak.
Nej, men
de krafter som har drivit på det här, de krafter som har drivit på allt högre murar, mer pengar till Frontex och så vidare, det är också krafter som i sin klimatpolitik driver mer utvinning av olja, mer utvinning av gas och så vidare. Så att det liksom högergruppen i EU-parlamentet har ju egentligen drivit båda de här två sakerna parallellt med varandra. Och jag har inte tyckt mig ses, nu har jag slutat lyssna på svenska medier sedan några månader på grund av lite andra anledningar, men jag har inte tyckt mig se så himla mycket om EU-valet egentligen. Och det är bara om en månad, men det, jag tror att det är väldigt viktigt att vi på något sätt mobiliserar inför det här EU-valet så att högerkrafterna och framförallt extremhögern får så lite mandat som möjligt i parlamentet den här vändan. För att det kommer göra väldigt mycket både för EUs migrationspolitik men också jättemycket för klimatpolitiken.
Ja, alltså klimat ja, men det är, alltså klimatpolitiken är ju också ett väldigt stort område på EUs agenda där man har The Green New Deal som ju innehåller en rad förslag men som i sig självt inte föreslår tillräckliga åtgärder för att uppfylla Parisavtalet. Så att i sig själv så är ju det som uppfattas som en ganska långtgående arbete på EU nu och fortfarande inte tillräckligt till det avtal som inte heller väl egentligen överensstämmer med det som forskningen säger är vad som krävs. Och det man kan säga är att av de svenska parlamentarikerna i relation till migrationspakten så var det var Miljöpartiet och Vänsterpartiet som röstade nej till pakten. I övrigt så var det från övriga partier. Och det man kan också säga är ju att själva förslaget lämnades av kommissionen från den svenska kommissionären Ylva Johansson som ju kommer från Socialdemokraterna som är egentligen den som har tagit fram pakten. Men sen är det ju på EU-nivå att det är många olika konstellationer som ska rösta igenom det så att säga. Men det, ja. Är det några... Ja.
Ja, jag kommer med... Jag ska se, först hade vi Emma.
Hej!
Tack så jättemycket för väldigt informativ och upprörande men viktig information. Jag har en fråga nu när det här migrationspakten ska implementeras. Så blir det så himla lätt att vi bara tittar på liksom Sverige och följer på det som vi gör. Är det något land som man kan titta på som kanske kommer göra något bra, där aktivister trycker på, finns det liksom hopp för Finland eller för Danmark, finns det inte mycket hopp liksom, alltså vilka andra länder ska man, för det kommer rullas ut i alla länderna och det känns som inför EU-valet har vi gjort väldigt dåligt med solidaritet mellan aktivister i olika EU-länder och det känns som att med detta är det jätteviktigt att få lära oss från andra.
Verkligen. Den konferensen jag var på förra veckan var också en blandning av jurister och aktivister och civilsamhälle från runt om i Europa. Jag tror att alla ställer sig den frågan nu. En sak som komplicerar det hela lite är ju att det är ju olika vägskäl här att välja i hur mycket den här, så att säga, hur human en implementering kan bli när, så att säga, slutmålet eller idealet ändå är någonting som är väldigt repressivt. Alltså en av de frågorna är ju till exempel att de här zonerna som jag pratade om som är vid gränsen, där finns det länder som har haft lite testpiloter kring det, där de har möjligheten för personer att, så att säga, vara så att säga inlåsta men har möjlighet att lämna och komma tillbaka. Och det är ju såklart att föredra framför att folk är i, så att säga, som vi säger på juristspråk, liksom de facto förvar. Alltså att de sitter i förvar även om det inte formellt är ett beslut om förvar. Men samtidigt så är ju också det ett sätt för EU eventuellt att undvika att de fastnar i att det kallas för förvar, vilket gör att de inte får lov att ha det. Så att det är ju verkligen en period nu där det är väldigt viktigt att hitta de rösterna gemensamt, för att väldigt mycket av det engagemang som har funnits bland oss asylrättsjurister som har jobbat mot den här pakten och liksom försökt att se hur den kan förbättras, det har ju varit väldigt mycket fokus på att se var lagstiftningen hamnar. Och det har hänt ganska mycket på sista tiden nu, så att det blir lite ett omtag i implementeringsfasen. Det blir lite ett omtag, vi får se vilka möjligheter det faktiskt finns till förändring. Det finns inte jättemånga länder som tyvärr är så mycket av ett gott exempel vid det här laget. Och det är väl också just därför att pakten är väldigt långt ifrån en fungerande produkt som egentligen är helt uppenbar hur den ska implementeras. För det är så mycket frågetecken också i den delen. Så jag önskar att jag hade ett liksom mer peppigt manifest här att erbjuda. Men jag tror framförallt att en sak som en asylaktivist från Grekland lyfte nu i förra veckan, det var, han lyfte det att alla har trott egentligen att den här pakten handlar om andra länder än det egna. Vilket jag tror är väldigt sant. Att där, när vi kommer till Skandinavien och de länderna som inte är gränsländer, så har man tänkt, gud vad skönt, nu är det löst, nu kommer gränsländerna ta allting liksom. Och medelhavsländerna och några andra kring så att säga Balkanrutten vidare har snarare tänkt så här, äntligen får vi solidariteten på plats, nu kommer det bli mindre hos oss, nu kan det flyttas över. Och nu så konfronteras alla med insikten att det här måste faktiskt fungera i praktiken. Vi måste förstå vad det innebär att vi helt plötsligt har människor som ska existera i EU som inte riktigt är i EU, men de är ändå det för att det är någon slags, man har skapat någon bisarr funktion. Och i det så tror jag ändå att det finns utrymme för höjda röster och visa var gränserna går. Därför att vi har också en situation där myndigheterna kommer att famla lite med hur tusan det här ska gå och faktiskt implementera. Så att jag tror ändå att det finns luckor här i att kunna... jag tror att det krävs mer samtal också över gränserna, att man hittar ett större nätverk av att jobba tillsammans även för de som vill visa vad som är problemen. För jag tror att alla står inför ganska liknande chock över att det ändå gick igenom så att säga.
Tack så mycket. Jag har många frågor egentligen, men jag kan fokusera på två. Och den ena är en juridisk fråga. Den här pakten som kommer. Min fråga är, när kommer den godkännas? När ska man kampanja för fullt för att vi stoppar detta? Och sådär. Och jag undrar dels det. Och sen undrar jag också, du nämnde att länderna kan köpa ut sig från att ha asylsökande. Och det finns också ojämlikhet inom EU till exempel. Det finns rika länder i Nordeuropa som Tyskland eller Sverige. Och så de sydeuropeiska länderna, de får ju ta emot mest migranter, de som befinner sig i störst kris, som i Italien till exempel, eller Grekland. Och jag undrar om du kan elaborera lite på det. Och sen har jag en fråga till Shora, och det handlar om du kunde nämna lite korta exempel på hur din tes angående global konflikt som har att göra med uppvärmningens effekter, om vi ska vänta oss mer konflikter, så att vi måste jobba ännu hårdare för nedrustning både här och i andra länder. Det är lite det, så det är liksom att fråga på båda. Hoppas att ni kommer ihåg dem, annars ska jag upprepa dem.
När det kommer till pakten, så har den egentligen, alltså det är, rent formellt så kan det finnas något steg kvar, men den har egentligen politiskt gått igenom. Sen är det ju så med Europa att efter varje val så får vi ett nytt parlament och en ny kommission. Så det kan alltid så att säga diskuteras om man vill göra nya regler. Men som utgångspunkt så kommer det här att implementeras i länder. Och då har vi ungefär 2 år nu innan Sverige ska vara klara med att ha implementerat det. Så vill man så att säga visa kritik, så är det ju bra att göra det hela tiden. Men just nu så kanske det är viktigare just när det kommer till att vi får en, när Sverige ska beskriva hur de ska göra sin nationella handlingsplan. Det låter skittråkigt, men det är ju deras idé över hur man egentligen ska genomföra det här. Och där är det ju viktigt att visa att man inte accepterar kanske vissa saker som de då föreslår. Och då tänker jag framförallt på de mer avgränsade områdena där vi riskerar att få att människor sitter i förvar utan att det blir ett faktiskt juridiskt beslut. Den andra frågan gäller just det här med omfördelningen. Det som är kanske min liksom, vad ska man säga, allvarligaste praktiska kritik, om man ska säga, kring pakten, är just att man hade idén om att det här skulle svara mot den här ojämlikheten mellan länder, där det blir en väldigt stor koncentration vid de länderna vid gränsen. Och att det sättet som de löser det på är egentligen genom att inte registrera människor så att de fortsätter in i Europa. Och att det är så omfördelningen sker, istället för att man tar ett gemensamt ansvar och säkerställer att det finns ett system där människor kan jobba med att det blir en omfördelning helt enkelt. Det finns ingen, i den här pakten så finns det ingen tvingande omfördelning. Så att det kommer inte att lösa den problematiken som man själva har identifierat. Utan det är väldigt tydligt att alla länder som har sagt att de inte vill ta emot människor kommer ju fortsätta säga det. Nu kommer det bara finnas det att de behöver betala mer, som då kommer gå till de här länderna vid gränsen. Men vi ser ju att alltså Italien, Spanien, vad heter det, Grekland, de ville inte ha de här gränsförfarandena. Därför att de såg att det här kommer ju bara bli att det koncentreras ännu mer för dem. Så att det man har gjort är ju att istället för att försöka hitta ett annat system som gör att det finns en solidaritet eller en möjlighet att förändra den situationen, så har man ju förstärkt den situationen som är idag, tyvärr. Och det är ju att man har förstärkt den och så har man tagit bort rättssäkerhetsgarantier i större utsträckning. Så att det vi ser i dem, alltså både Grekland, Italien och flera andra delar på Balkanrutten har ju visat om och om igen att de som länder bryter mot mänskliga rättigheter i de här situationerna. Vi ser att människor far extremt illa, vi ser att det finns även Frontex då, som är EUs vad heter det, gränsbevakningsorgan, som också är EUs största organ, de får mest pengar av alla delar av EU. De har ju också begått människorättskränkningar och de delarna kommer ju att tyvärr riskera att förstärkas med det systemet. Ja, det, jag hann inte mer upplyftande saker att säga än så tyvärr.
Det är ungefär som utsläppsminskningarna. Obama fick igenom det under COP-mötet 2009. Fem i tolv fick han igenom att det skulle inte vara juridiskt bindande utan frivilligt.
Mm.
Och därför så ser vi att inga länder minskar sina utsläpp utan skjuter det på framtiden. Ja, alltså jag, sen kriget i Ukraina så, och liksom hela NATO-hysterin, så har jag känt så här: varför har vi inte respekterat de här äldre damerna som jobbar för fred och i olika fredsorganisationer mer i resten av liksom rörelsen? Nedrustning är ju liksom prio ett, känns det som, just nu. Alltså nej, klimatet är prio ett. Men, eller allt är prio ett. Men absolut, så är det ju. Alltså i en värld där resurser minskar, det blir mindre och mindre vatten, där människor trycks ifrån sina hem in till andra områden och så vidare, så uppstår ju konflikter, definitivt. Och vi är ju bara en upprustning på. Alltså allt går ju egentligen åt fel håll. Allt från gränser till upprustning och så vidare. Så att jo, jag skulle säga att rörelsen skulle, alltså klimatrörelsen, asylrörelsen, alla skulle behöva lyfta varandras frågor och samarbeta lite bättre över liksom sina egna gränser. Och där tycker jag faktiskt man kan få inspiration från rörelsen i USA. För där har man faktiskt lyckats ta upp varandras olika frågor och kämpa tillsammans för en liksom bättre värld. Hur klyschigt den låter.
Ja, jag kan säga enkelt bara. Finns det någon som har definierat begreppet miljöflykting? Alltså i juridiska termer?
Nej, alltså inte. Det är ju inte inskrivet någonstans. Men det finns ju väldigt många, till exempel inom akademin, som föreslår olika definitioner så att det skulle kunna appliceras på dagens värld. Så att det inte, för Genèvekonventionen kräver ju också att man ska ha korsat en landsgräns, en nationsgräns, för att räknas som flykting. Medan de allra flesta klimatflyktingar då inte korsar en nationsgräns, utan skulle behöva liksom definieras även inom sitt närområde.
Ja, men juridiskt så är flykting extremt kopplat till förföljelse. Alltså det är någon som ska så att säga utsätta dig för förföljelse. Så i juridisk mening så är flykting ett svårt begrepp att använda. Men vi använder ofta flykting för så att säga i en bredare term medialt så att säga. Men juridiskt så har man flykting och sen så har man alternativ skyddsbehövande. Så är det någon som flyr med allmänna situationer och så vidare. Som till exempel krig i allmänhet, även om det inte finns en personlig förföljelse. Därefter så finns det en rad olika nationella grunder för uppehållstillstånd som kan vara kopplat till humanitära skäl som finns i ganska många länder där du har möjligheten att få uppehållstillstånd på att du till exempel är allvarligt sjuk eller att du som barn inte har någonstans att återvända till eller liknande. Och det fanns en period i Sverige då man hade en paragraf som gällde specifikt om du till exempel hade problem att återvända kopplat till miljö. Den bara användes aldrig. Men alltså konstruktionen av att man kan få uppehållstillstånd för annat än att man så att säga flyr en specifik person utan för att du som människa är särskilt utsatt. Det finns i de flesta länder. Sen har man bara inte beskrivit den och kopplat den så tydligt till klimatet som kanske skulle behövas utifrån vad människor har. Men det finns absolut förutsättningar att skapa en sån paragraf så att säga.
Men den kopplingen...
Vi har en fråga.
Ja, men jag har två frågor. En som är lite mer... praktisk och en lite mer så framåt blickande som kanske lite mer hypotetisk. Den första lite mer praktiska är ni nämner de här liksom undantags eller de här zonerna som har liksom någon form av undantagstillstånd. Finns det någon liksom tidsgräns hur länge man kan vara i den statusen som liksom, migrant? Och den andra frågan EU, ni liksom beskriver den här pakten som precis blivit beslutad men som verkar vara ganska otillräcklig för att bemöta problematiken. Och det här är en problematik som kommer ju eskalera och bli liksom större och större. Så man funderar ju om det redan idag är en ohållbar situation och det svaret som man har är otillräckligt. Tror ni att det... Eller, känner ni att det kommer liksom... ganska snart behöver liksom revideras, att trycket blir så pass liksom stort och ohållbart att det går liksom inte att ignorera det längre. Liksom, hur ser ni kring liksom framtiden? Så. Tack.
Mm. Jag kan börja med att ta det praktiska. Alltså, de här gränsförfarandena som kommer att vara så att säga vid gränsen ska ha en maxgräns på 12 veckor och det ska inkludera då ett överklagande. Screeningen som är den liksom första korta ska vara i 7 dagar. Saken är den att om det är något vi vet om asylprocesser så är det ju att det ofta drar ut på tiden och att man ofta väldigt snabbt fastnar i praktiska problem. Bara en sån sak som att göra till exempel en åldersbedömning av någon som inte har klarlagd ålder och försöka hinna det på 12 veckor eller om det blir någon otydlighet utredat så här. Så att det är klart att vi har en formell gräns på 12 veckor men det som vi är oroade över som har liksom följt hur vad som vanligtvis blir problem i asylprocesser är ju risken för att människor fastnar. Och det är ju det vi har sett på de grekiska öarna, det är det vi har sett att människor kan sitta i år utan tillräckliga liksom rättssäkerhetsgarantier. Och det som är, tycker jag, något av det mer läskiga här är att det som man har tummat lite på i förhandlingarna är till exempel att säkra att vi har starka independent border monitoring systems, vad säger man? Oberoende observatörer för de här områdena. Utan där har man varit ganska vag i vilket krav det finns på att faktiskt få en insyn och inblick i de här områdena. Och det kommer ju riskera att bli att vi helt plötsligt också flyttar en större andel av asylsökande bort från de så att säga vanliga miljöerna. Det blir helt plötsligt någonting människor inte ser. Det blir mindre insyn och vi är inte säkra på egentligen hur länge folk är där, hur länge det kommer att pågå. Och det är ju någonting vi har flera lagförslag också nationellt som så att säga börjar förbereda för det här. Så att det är ju igång att man kommer lyckas göra den här förflyttningen. Så det är ju, även om det formellt finns en tidsgräns så är vår oro just hur allting kommer att fungera i praktiken. Hur man säkerställer att människor faktiskt kommer därifrån. Därför att det som ofta är ett problem för de här olika väldigt idéerna om att allting ska gå väldigt fort är ju att när det kommer till återvändandearbete så finns det en rad faktorer som man inte kan påverka hur effektiv man än vill vara i de aspekterna, som till exempel att vi har länder som inte vill ta emot sina medborgare även om de har fått ett utvisningsbeslut. Och det är klart att formellt så finns det en gräns för länge du ska sitta där. Men vad gör man med de människorna då som till exempel inte kan utvisas, vilket vi har? Och de frågeställningarna är ju någonting som kommer behöva lösas i implementeringen. Jag vet inte om du vill börja säga någonting om den andra frågan lite om det, eller ska...
Du körde.
Ja, okej. Nej, men ska vi se nu. Men det handlade lite om så här. Det finns en gräns för hur många som ska väntas. Det som hände var när Medelhavsländerna då fick höra av resten av EU att ni ska ha sådana här gränsförfaranden. Så bråkade de jättemycket i förhandlingarna. Och till slut så sa de, okej, om vi nu måste ha dem, hur många måste vi ta ansvar för? Och då kontrade man genom att säga, okej, det finns en gräns för hur många som kommer gå igenom. Ni måste ta ansvar för. Och så sa de, bra, men då godkänner vi det här. Och för mig visar det ganska tydligt att de länderna som är vid gränsen har sagt, okej, vi har en skyldighet att ta en viss antal personer i de här gränsförfarandena. Men i övrigt så kommer vi fortsätta som vi har gjort tidigare i att helt enkelt inte registrera människor. Så att de fortsätter resa inom Europa så att det inte blir vårt ansvar. Därför att det är fortfarande det land som först registrerar en person som har ansvar för det. Så att i min värld så är det egentligen så att rent i så att säga underlätta i strukturerna så kommer det här vara plus minus noll. Men det kommer bara att minska skyddet för rättssäkerheten och mänskliga rättigheter. Men rent praktiskt så löser det här ingenting. Så att det är inte helt omöjligt att det här blir en fråga om att man kommer att behöva återbesöka det här. För att nu är ju alla väldigt lyckliga, eller inte alla, men de som ville ha det här är väldigt glada över att man har kommit till en överenskommelse. Men nu har vi ett val och det kommer göra att det kommer nya människor på plats till hösten, och de kommer ju att utvärdera och se om det här blir det man har hoppats på. Och där tror jag att det kommer finnas ett missnöje på en bredare grad än bara de som tycker att det är inhumant del av det här systemet. Och det vill jag ändå, nu tror jag att vi börjar så. Eller
ja, jag tänkte, jag har två till som kan fråga. Är det okej att vi tar två frågor?
Ja, för mig.
Även om vi har gått lite upp typ. Okej, då har vi. Var du klar förresten, Sofia?
Ja, det var det. Jag kan prata hur mycket som helst. Jag är inte så älskande.
Ja, hej. Tack för bra samtal. Jag läste, den heter Erik, eller en av Erik Fromms böcker, pratade om att samhällsvetenskap och humaniora behöver, liksom att vi har varit bra på att implementera tekniska och naturvetenskapliga insikter, men inte så bra på att vi har inte våra samhällsvetenskapliga och liksom så här, humanistiska system liksom är inte riktigt liksom kanske i fas med dem, med teknologin riktigt. Så då tänkte jag tänkte lite vad är det, vad som krävs kanske för att saker ska vända lite, för nu pratar man väldigt mycket saker går åt fel håll, och är det, kan man se det som ett stort liksom arbete som är framför sig att få det här att vända? Eller jag tänker bara om man kan få lite mer liksom så det inte blir alldeles för dyster liksom. Alltså,
som man känner att, något hoppfullt.
Ja, inte för att det ska bli så här liksom, toxiskt så här positivt då, men man ändå kan känna att det finns något meningsfullt i och
ja, men jag har något positivt, vill jag ändå säga. Jag sparat den också att jag ville ha den sist, för jag vet att det är liksom allt.
Men ska vi ta den sista frågan också innan vi
nu ska vi inte hålla för mycket hopp kring hur positivt det här är, men jag tycker ändå att det är, så att vi tar den sista frågan, så kan vi avsluta med att säga något som ändå gör att det känns som att det finns en mening med någonting liksom.
Jag tror jag råkar. Nej, så.
Ska vi sätta på den också? Den är på. Ja, det anknyter till den föregående frågan. Tack så mycket, du påbörjade den. Jag ska vara tydlig. Hur ska vi tänka nu? Eftersom klimatutvecklingen ser inte så helt bra ut. Politiken har sett väldigt dålig ut under de senare åren. Och nu kommer ett val snart. Men hur överlever vi valet? Hur fortsätter vi med vårt engagemang? Finns det någonting mer som vi kan fundera över när det gäller nätverka som Shora pratade om och och även hur vi kan nå våra politiker, vilka kanaler är det och vilka juridiska vägar finns det?
Okej, lite hopp här då, på slutet.
Absolut, nu känner jag att jag har lovat lite väldigt mycket. men det kan jag säga att jag har jobbat i Bryssel och jobbat ganska mycket mot Europaparlamentariker. Och vi får ganska dystra besked om att väldigt mycket pekar på att, så att säga, de mer högerextrema krafterna kommer att kanske vinna mer mark efter valet och sånt. Men en sak som jag tycker är otroligt faktiskt hoppingivande med EU, det är att det spelar faktiskt en ganska stor roll vem det är som sitter bakom spakarna i parlamentet. Därför att de högerextrema grupperna består också i många fall ibland av väldigt EU-skeptiska personer som ju har fått bevis att de inte gillar EU genom att komma dit, men kanske inte är jätteengagerade av att göra så mycket när de väl är där. Mm. Och jag tänker att man kan likställa det också lite med en del tomma stolar runt om i Sverige i olika sverigedemokratiska kommunmandat. Och det är så på Europaparlamentsnivå att väldigt mycket handlar om de enskilda parlamentarikernas initiativ, i vilka grupper de handlar och så vidare. Så att även om det kan kännas hopplöst att vi har vissa högerextrema vindar som gör att det blir starkare och starkare mandat i Europaparlamentet, ska man verkligen inte underskatta vilken stor skillnad det kan göra att ha en stark röst från en enskild person som kan få väldigt mycket att förändras. Så att valet spelar roll. Jag tror att om man ska ta ett exempel så är ju, ja men, till exempel så har Vänsterpartiet ett mandat i Europaparlamentet just nu. Men Malin Björk som företräder, hon har ju gått in och varit rapportör, som det kallas, för ett ramverk för kvotflyktingar för att öka och underlätta reglerna för hur man lättare ska ta emot personer som kommer på kvot. Vilket är ett system som, det här har ju liksom skett parallellt med pakten, där väldigt mycket har gått åt ett annat håll. Men enskilda personer kan då visa att det ändå finns möjlighet att göra skillnad. Å andra sidan, och där har vi haft Moderaterna, Tobias Tobé, som har ju gjort ganska stor skillnad i sitt arbete med pakten. Men det är kanske inte åt det hållet vi alltid pratar om. Men jag vill ändå säga det, just att EU-valet kan kännas som att det är väldigt långt ifrån och att det är väldigt lite skillnad. Men enstaka personer som hamnar på rätt plats kan göra ganska stor skillnad. Så att får man möjlighet att till exempel fråga ut sina parlamentariker, får man möjlighet att visa att man faktiskt har koll på vad de gör och visa att man vill saker som ska hända, så är det, för det första är de ibland lite lättare att nå än nationellt, för att de har inte lika många som är på dem. Men det finns också en faktisk möjlighet för dem att göra skillnad om de hamnar i rätt utskott och så. Och det tycker jag ändå är lite upplyftande. Jag vet inte om det räckte, men vi kom en liten bit på väg.
Ja, men jag har något att säga kring det också. Så här är det. Det är väldigt mörkt. Just nu är vår omvärld fruktansvärt mörk, speciellt med tanke på kriget mot Gaza. Men när man tänker kring hopp så tycker jag att man ändå måste tänka på föregående generationer som också kanske har gjort saker i mörka tider. Och vi behöver inte gå så långt. Vi kan gå till den egyptiska revolutionen 2011 och den diktatur som människor levde under där och gjorde någon sorts uppror mot. Vi kan gå till min föräldrarnation i Iran som gjorde uppror mot en totalitärt kungadöme. Okej, nu säger jag exempel som inte blev så bra till slut. Vad jag menar är att förändringar kan gå väldigt snabbt. De är inte alltid linjära. Plus att vi har liksom inget annat val. Mm. Vi måste helt enkelt, alltså, vill vi vara människor som lever i en värld som helt enkelt är bättre än den vi lever i, så finns hoppet i faktiskt att agera. Jag tycker faktiskt Malmö har visat de senaste halvåret sedan kriget mot Gaza började, så har Malmö faktiskt visat att ja, men vi kan faktiskt engagera oss, vi kan gå ut och demonstrera och vi kan säga nej till Eurovision och allt vad som har hänt liksom på sistone. Så att hoppet tycker jag att man finner i också att tänka på människor som tidigare i andra generationer har kämpat i mörka tider. Och faktiskt fortsätta att det är liksom ens helt enkelt behov och plikt att göra någonting. Och att det går väldigt snabbt när det väl går.
Tack för de orden. Det var ju väldigt bra att få med sig. tillbaka. Och tack så mycket för ett väldigt intressant samtal. Och jag vill ge er en varm applåd.